Jag är journalist, inte sorten som säljer på skräck. Jag står på samma sida som människor med hjärna och hjärta. Att se folk anmäla sig väcker minnen. Jag fokuserar på dem som trotsar livet med ett vackert leende. De som staten övergett. De vars drömmar man stulit. Johanna Frändén på Barcelonetan. Det där gillar du, va?
Absolut. Det lät inte riktigt som min ingång i yrket, men som den kanske borde ha varit.
Som den kanske borde ha varit. Nej, det här är ytterligare ett avsnitt i Football Radicals serie kring coronakultur.
Mm.
Combat quotidien, kampen i vardagen, från något som då heter OM La Compo. Alltså en välgörenhetsskiva som då ett gäng artister från Marseille, ett gäng kändisar och dessutom då Marseille-spelare. Om det nu finns en dikotomi mellan kändisar och Marseille-spelare, vet inte. Som de har spelat in då och gett ut. En låt, de hyllar då de som kämpar sig genom krisen. De hyllar vårdpersonalen, de hyllar blåljuspersonalen, de hyllar fångvaktare, fotbollssupportrar såklart. De hyllar Pape Diouf då, den avlidne, eller corona-avlidne, gamle Marseille-ikonen. Och de hyllar också då faktiskt journalister.
Oväntat.
Lite oväntat, men med då att de talar om de här riktiga journalisterna som faktiskt gör ett riktigt jobb. De rappar om arbetare som inte kan krama sina barn, om butikerna som går under och alla som kämpar dag för dag. Och det är ju som det med OM, att de krisar fortfarande då igen. Nu är det liksom att Vierge Boas, tränarna på väg bort, presidenten i Rå är på väg, eller alla avskyr honom, ledningen konstant kritiserad och sådär. Men sånt här, va, det kan de ju.
Ja, får man lyssna lite på det också, eller?
Det kan man absolut få göra. Ja, så där låter de alltså. Combat quotidien direkt från Frankrikes sydkust. En liten grej som corona också fått med sig då, att i videon till Combat quotidien så är det då flera stycken OM-spelare som är med också då. Det är väldigt många människor med, men även Marseille-spelare. Och då står
fick
de liksom
de
där. Ja, de fick det på länkar liksom då.
Jaha,
hemma inspelat från deras fotbollsproffsträdgårdar och sådär. Och de står
mycket abstrakt konst i bak... Nej, förlåt, det var inget.
Jag kan på temat rekommendera ett besök på Hemnet, där man kan läsa Expressen, se Kristoffer Nordfeldt, alltså landslagsmålvaktens Brommavilla ute till försäljning.
Jaha, slog du inte till?
Jag slog inte till.
Efter hus.
Jag slog inte till, men om man vill se hur fotbollsspelarkonst ser ut så kan man kika.
Ah, okay.
Men grejen med OM-spelarna här är att de står då flera av dem i matchtröjan. Och det är fan med första gången någonsin som det känns lite så där fint och rätt att det faktiskt står Uber Eats på deras dräkter. De är sponsrade av Uber.
Ja, eller hela ligan, va?
Hela ligan också, de är huvudsponsor då till just Marseille.
Ja, det är så det. Men varför kändes det rätt då? För att det är de som typ dör mest i covid-19, tänker jag.
Det är de som dör mest och det är de som också ser till att människor, om man människor menar medelklassen, kan arbeta hemifrån med sina matleveranser.
Ja.
Det är en väldigt, väldigt tydlig del av att leva igenom en karantän, en pandemikarantän. Att man ser vilka det är som jobbar hemma och vilka det är som ser till att de kan jobba hemma. Hur den uppdelningen ser ut och vilka det kanske är som är viktigast ungefär. Så, dagens coronakulturtips kom där. Hur har du det med coronan?
Den är väl möjligen än så länge frånvarande. Men man kan ju aldrig veta helt säkert. I alla fall börja ta min temp om månaderna. Aha. Eftersom jag då rent officiellt då befinner mig faktiskt i karantän i Spanien. Spanien har ju nämligen gjort den lite järva initiativet och bestämt att alla som kommer in i landet, som alltså då är ett av de absolut mest och värst drabbade av corona, men alla som kommer från andra länder måste sitta i karantän i 2 veckor och man måste ha koll på sin kroppstemperatur om de ringer och frågar eller om de knackar på kanske.
Det är sådär, mitt liv som hund, del två. Du sitter i 2 veckors karantän för att komma över landsgränsen.
Ja, men typ. Exakt så. Så att, nej, men hittills så i alla fall inga temperaturindikationer på att jag skulle ha fått covid-19. Men vad vet man å andra sidan?
Du lever i alla fall i ett land, var ligger Spanien på 30 000 döda eller någonting?
Ja, nästan. Eller nästan 29 000, men det är väl en fråga om dagar. Kanske
Just det.
när podden kommer ut och så vidare. Ja, först och främst.
Ja.
Det är lite hårt. Men nu har de ändå sagt att de ska dra igång fotbollen här och att de har fått klartecken från den 8 juni till och med. Så att, ja, direkt att jag satte min fot här så helt plötsligt så blev det nytt ljud i skällan då. Lite tidigare än vad vi hade trott, och sa Pedro Sanchez. Eftersom
Just
spanjorerna har gjort vad vi har bett dem om.
det. Du satte ner tassen.
Lite så.
Och så blir det så. Det blir ytterligare fotboll då med tomma läktare och ekande ljud och så vidare. Jag läste någonstans att var det Barcelona som de tappade ungefär en Leo Messi veckolön, månadslön, förlåt, på varje match då utan publik.
Oj. Kan det stämma? Ja, för sig 100 000 pers då, tänker man sig. Så betalar de 1 000 spänn i snitt då.
Ja, det är väl många säsongsbiljetter och sådär såklart.
Ja,
Men
okej.
det är inte, jag vet inte om det är 30 miljoner och det är väl bara en del av intäktskakan naturligtvis. Men
30 miljoner är det hans mål. Han har 1 miljon om dagen alltså.
alltså jag har inte sett hans kontrakt såklart, men han ligger väl där och skvalpar
Ja, han ligger
och
där som skvalpar.
snittar på tusendelarna. Det är pengar det
Jaha,
också.
har du sett någon fotboll i helgen kan man ju säga igen nu då.
Ja, det är väl så. Jag har sett highlights, eller jag har sett. Jag såg ju mer förra helgen när jag inledde ju alltså livet post-fotbollsabstinens med att se revirderbyt ju. Dortmund mot Schalke såklart. Så det var första känslan av den riktiga fotbollen då.
Just det. Men det var länge sedan. Har du sett något kul? Eller bara sett highlights i
Bara
helgen då?
highlights i helgen, ja.
Men det var ganska mycket mål i och för sig. Så det kanske var lite trevligt.
Ja, alltså det är spännande om ett tag att se hela det empiriska underlaget. Alltså se hur påverkas spelet fotboll av bristen på publik och så. Blir det fler mål? Blir det färre maxlöpningar? Eller vad man nu kan tänka sig. Blir det en skillnad mellan stora och små klubbar och allt sånt?
Det blir mycket mer bortasegrar i alla fall, det är uppenbart.
Ja, det är ju en uppsida av att se det här, att man får ett väldigt så spännande underlag för att se vad betyder egentligen publik till exempel. Det ska bli oerhört intressant. Men du har ju varit förtjust i fotbollen.
Ja, men det har ju
Vad
varit
kom ut
mycket
av det?
bra fotboll. Mycket, mycket bättre än vad jag trodde i alla fall. Nu kollade jag lite med ett öga den här helgen, men kolla den. Alltså, jag har ändå sett lite spännande matcher. Köln-Düsseldorf igår som var typ lite mer spännande än man trodde. Och ja, men även faktiskt Bayern Münchens match. Det kändes ju som att de var så super, eller att Eintracht Frankfurt var så superuträknade, men kom ändå tillbaka lite grann och det blev lite spännande. Och så. Nej, jag vet inte. Jag tycker ju att utgångspunkten får ju vara, för man måste ju bedöma det här efter vad det är liksom. Alla fattar väl att det inte skulle bli lika roligt som det var med publikfotboll. Men om man ändå utgår från att det här är förutsättningarna så föredrar ju lätt det här än att typ sitta och titta på repriser av VM 94 som jag för övrigt inte ens gör, för jag kan liksom inte den genren. Jag förstår inte riktigt den.
Den kulten, eller?
Jo, men jag har ingen, alltså jag har inte så mycket liksom nostalgi i kroppen att jag ska kolla
Nej.
igenom en hel match igen. Tror jag, helt enkelt. Jag tror att det är väl hela poängen liksom att fotboll, där man inte vet hur det går, slår trots allt det mesta.
Ja, absolut. Det är en
Andra.
sån grund, en grundförutsättning också, en del av ens kritik mot den där moderna fotbollen, va? Att man måste ha känslan i alla fall att allting är möjligt, och det är ju sällan i VM 94 nu för tiden.
Nej, det tyvärr. Även om det var väldigt mycket var känslan just då, får man säga.
Ja, det var ju mer känslan då inför än efteråt i alla fall.
Men sen konstaterar jag också att tyska gör sig ju väldigt bra som sånt här ropa på lagkamrat språk nu när man hör allting. Tyvärr så förstår ju varken du eller jag, framförallt kanske inte jag, tyska så det är jättebra. Men det är ändå, alltså det är ju ett otroligt så ge mig bollen vänligt språk. Mm. Rakt och lite militäriskt och väldigt så här.
Ordergivning mer.
Ja, men exakt. Så det har jag tyckt var ganska så roligt, och jag ser supermycket fram emot när Spanien drar igång inför tomma läktare. För att det är ju ändå ligan där de i liksom 10 år har gått runt och hållit handen för munnen för att inte,
just det.
För att inte tv-programmen ska liksom förstå ungefär vad de skvallrar om och så. Och nu kommer ju nu kommer de stå där nakna liksom, och man kommer höra allting, och jag tror att det kommer bli ganska mycket roliga anekdoter. Jag har inte sett någonting, jag har inte hört någonting än från Tyskland. Men alltså att det skulle ha kommit ut något väldigt konstigt, men det räknar jag med att det kommer göra i Spanien, där det är lite, kanske lite hetare känslor då. Och en jävligt tajt liga, alltså serietabell också.
Otroligt intressant som bivinst ju, eller bifråga, att kommer de fortfarande hålla för munnen eller prata i armvecket eller vad man nu gör då, sådär, eller kommer de inse att alla hör ändå?
Ja. Hur mycket sitter det i? För att det ser man ju på många spanska spelare, att de har lärt sig det där från de var 18 i princip. Alltså även när de bara ska gå fram till någon och säga bra match, så sätter de för handen. Ja, det blir intressant att se om de först står 90 minuter och springer runt och skriker till varandra och alla hör allt. Och då kommer det vara mycket så här, men din jävla röv att passa med bollen, jag hade ju öppet mål. Antar jag att det kommer bli mycket sånt. Och sen så efteråt så ska de börja så låtsas som att folk inte får se vad de har och viska om på slutet.
Ja.
Nej, men sen så tycker jag gillar det av lite olika, alltså fan, jag gillar den här skiten. Jag tycker att den är bra av, den passar väldigt bra liksom sinnesstämningen kring corona. Jag vet ju att du sa att mer än någonting så blev det en påminnelse om att saker och ting inte är normala. Och det håller jag verkligen med om. Jag, till skillnad från dig, tycker jag att det är jättebra att man blir lite påminn om det hela tiden. Och att fotbollsspelarna får känna på lite hur det är att vara typ juniorspelare eller damspelare. Mm. Att man springer runt och det är inte så mycket folk som bryr sig. Alltså de vet ju någonstans att folk sitter framför tvn och så, men att det blir ju, alltså de blir ju inga super, man är ju ingen superhjälte om man inte har en hyfsat full arena som bär fram en på något sätt. Så att det blir lite naknare, lite mer avklätt, det blir lite mänskligare. Det ligger väldigt mycket i linje med den här avförtrollningen som har varit av fotbollsstjärnor under de senaste 2-3 månaderna, nämligen att de är ganska mycket vanliga människor och så.
Ja, alltså att Jérôme Latta skrev krönikör i Le Monde, skrev att matchen har förlorat sitt kött, sin substans. Och halvvägs håller man med om i alla fall att det är en total köttbefriad, alltså i betydelsen kroppsbefriad form av fotboll. Mm. Men substansen finns ju, den har bara liksom skiftat karaktär. Jag håller också med om att jag tycker att att det är spännande. Sen så går jag inte igång på det rent så här sensuellt och sinnligt överhuvudtaget på alls.
Okej, jag har somnat till faktiskt alla matcher hittills, jag minst en gång. Så att jag har inte ett supercase liksom. Men det handlar ju om att man är typ lite, och man är lite trött och så eftermiddag, och så är det bara lite spridda rop och inte en jättespännande match. Då är ju risken att man somnar mycket högre om det inte, så att säga, inte är någon publik på matchen. Det får man ju bara erkänna helt enkelt.
Ja, jag vet så att i Frankrike finns det krav från ligaföreningen då i vanliga fall på klubban att de ska då se till att läktaren som syns i tv-sändningen då är liksom så publikfylld som möjligt och så.
Ah, okay.
Och så gör man ju av ett skäl.
Ja, just det. Ja, men det är därför, det ser man ju ibland när man är på match att så här, okej, nu har ni satt alla där. Men jag har alltid tänkt att det är för att det är roligare för publiken, men det är för att det ska se bättre ut i tv då.
Det ska se bättre ut i tv. Och det kom ju någon sån här i diskussionen kring allt det här. Alltså, man fick höra från väldigt många att sluta negga, liksom, det här är toppen. Och ja, alltså jag är jätteglad att fotbollen är igång. Jag tycker att det är jättebra att klubbar räddas och så vidare. Men jag tycker massa andra saker också kring det där som jag tycker är intressanta då. Som man tycker att vi har en jävla plikt att fördjupa oss i. Alltså många sa ju då att ja, men du är intresserad av du tycker att det är kul med division 4-fotboll ju. Och där är det ingen publik, eller damfotboll då för all del som du sa. Där saknar man inte publiken. Så, nej, men för att där finns ju inte publiken. Alltså, rent filosofiskt och så här, konkret så kan man säga liksom att publiken som inte finns på Mallbacken Vä är inte samma publik som inte finns på Köln, Fortuna, Düsseldorf.
Det här är superdjupt, men jag försöker förstå.
Att på ena stället så blir det en avsaknad liksom av någonting. Det är någonting som saknas, alltså en
Men
publik.
det var något riktigt det jag sa, eller det kanske är lätt som att jag sa det nu. När jag skrev om det så menar jag mer att den här idén om att det här är inte riktig fotboll, det är den som stör mig lite grann, för att då är det så mycket som inte är riktig fotboll och det var egentligen mer det jag menade. Ingen tycker att det här är bättre än fotboll med publik, liksom. Det är väl helt självklart.
Nej, men det,
Fast
alltså
jag tycker
min
kanske att det är lite bättre nu när jag tänker efter. För att de känns som såna vanliga jävla tjommar som springer runt på en korpenmatch, liksom. Och det tycker jag, för jag tycker att det här en potentiellt bra ödmjukande faktor på fotbollsspelare. Kanske kanske att
Desakralisering läste jag i någon fransk tidning att det
Ja,
var.
exakt. Ja, men precis. Det var ju precis avförtrollning. Tänk att när Robert Lewandowski åker hem så ställer han sig till sig i spegeln och på riktigt ställer sig frågan: vem är jag egentligen? Och det kanske var dags att han gjorde det, om du förstår vad jag menar.
Nej, men jag vet inte. Det finns ju fördelar med den här sortens undantagstillstånd som det är liksom med barkbrödsfotboll som jag skrev att man lyfter de här frågorna som vi gömmer annars då. Till exempel då, hur förhåller sig fotbollen till sin publik? Hur ser liksom balansen mellan tv-sporten fotboll och arenasporten fotboll ut? Och att ja, 2020 så liksom publiken har rätt mycket blivit en accessoar för elitklubbar då, som man kan, ja, men du kan gentrifiera bort den, du kan liksom stänga av supportrar som inte funkar.
Just det.
Men om man är utan dem så ser det faktiskt ut så här då. Då tycker jag att det finns någon slags poäng i att tala om att det här är lite fattigt också.
Ja. Men jag tyckte, sen har det ju fått en lite oväntad humoristisk faktor, nämligen att Borussia Dortmunds spelare och klappade den gula icke-närvarande väggen efter sin match.
Just det,
Och
just det.
påstår ju själva att de gjorde det spontant, att det bara kom av sig självt, liksom. Och sen kom de på sig själva då med att det kanske, ja, oj vad konstigt det här blev. Men att det ändå blev en otroligt snygg gest som man kan tolka på 300 olika sätt, men nästan alla tolkningar är faktiskt ganska så bra någonstans. Sen så
Jättesnabbt.
Sen lyssnade jag på en podcast som heter Stadio, eller Stadio, som jag, en brittisk som jag lyssnar på ibland. Och där de två brittiska killar som, brittiska journalister som bor i Tyskland just, så att de har ju superkoll på tysk fotboll. Och pratade just om det här att det intressanta med att den allra första matchen som drog, eller ja, de första matcherna i Bundesliga som drog igång, där ju bland annat den som du skrev om spelades, Ruhr där, eller Rivierderbyt, att det blev väldigt speciellt, för att lika mycket som det var noll publik på arenan, lika mycket satt alla och tittade på samma match på TV. Det var ju det enda som fanns att göra. Folk hade laddat upp i så många olika länder under så lång tid för att äntligen få gå igång på en fotbollsmatch. Så att det blev en ganska så här intim känsla på Twitter till exempel. Alla verkligen började helt plötsligt så här
En
prata.
intim känsla på Twitter.
Ja, nej men
Lägerelden.
ja, exakt. Ja, men det är ju ändå, det är ganska vanligt att folk sitter och twittrar om typ samma match, men nu var det helt plötsligt, alltså, nu kanske folk satt i Argentina och twittrade om den här matchen.
Just det.
För att, och kanske hade gått upp tidigt för att liksom inte missa den och så. Och det kommer ju bara hända så länge bara Bundesliga är igång. Men att det blev en ganska intressant kontrast där. Ingen publik alls, men alla världen över tittade på samma tv-sändning. Liksom.
Ah, gud. Ja, på det temat, jag tänkte lite på, så här, på Nya Zeeland på sistone. Så, att, alltså det som fotbollen har varit och det som du tecknade, att fotbollen är liksom världens bästa lägereld. Att vi kan skicka ner dig liksom i Tuzla, och du pratar inte bosniska, men sätter du din taxi så kan du prata om fotboll med taxichauffören eller på puben eller var det nu är någonstans. Att den gör världen begriplig och sådär, man kan möta vem som helst. Nya Zeeland har ju inte haft någon vidare fotboll, men, så, ja, men de skaffade sig en fotboll, de gick till VM nere i Sydafrika och gjorde det bra
Just det.
där
Höll på
och
att
så
slå
vidare.
Italien i gruppspelet. Eller gjorde, spelade de oavgjort? Ja, så
de
var det.
De slog väl ut Italien.
Exakt, så var det. Mm.
Och ja, men den här känslan av att ha stått utanför liksom. Och sen så kommer coronapandemin som är det som besegrar fotbollen som mötesplats, som konversationsämne och så vidare. Den får inte Nya Zeeland heller. De står utanför igen som jävla losers liksom. De har inget.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, de har ingen corona och de har ingen fotboll.
Nej.
Nej.
Vad fan pratar de om liksom?
Tydligen mycket om den här det här jordskalvet som var det igår.
Ja.
Ja, som jag förstått så har de några samtalsämnen på Nya Zeeland, men det kan inte vara många. Nej, kan vi nog vara överens om.
Nej, sittande. Ja, förresten, man kan ju läsa lite mer när man ser på massa fotboll. Så jag läste Slavoj Žižeks nya då, väldigt snabbt ihoprafsade bok om coronapandemin. Som jag väl inte ska rekommendera och så. Men han skriver på slutet så skriver han en spännande sak tycker jag som är kanske relaterbart lite om. Han återger en mailkonversation som han har med en bekant i Brasilien. En då också Lacan-anstruken psykoanalytiker som heter Gabriel Topinamba. Och Brasse, psykoanalytiken, berättar att de som drabbas värst då av ångest och ja, någon sån här psykologisk impotens typ under corona eller karantänen då, är de som redan tidigare då, före pandemin, jobbade hemifrån. Alltså de som livet förändras ändå minst för på något vis. För att för dem då så blir liksom hela hotet, viruset liksom blir inte konkret på samma sätt. Så de kan inte hantera det på det sättet. Žižek, eller om det nu är Topinamba, jämför det med till exempel hur rasism ofta blir större liksom i områden där det inte finns några invandrare eller sådär. Där liksom den andra inte finns, där du tar ett ansikte på då det här hotet, om man ska säga. Och jag kan relatera det till det, men jag jobbar ju också hemifrån väldigt mycket i vanliga fall. Men att liksom ingenting pågår, att världen utanför som står still. Min värld är ganska lik sig själv, men världen utanför står still. Jag kan relatera till det. Nästa referens har jag ytterligare. Har du sett förresten den här SVT Play nu sänder filmatiseringen av Sally Rooneys Normala människor? Ja, den är väldigt hyllad, rättmätigt hyllad. Och det finns en scen som är fantastiskt fin då, där Connell, huvudpersonen, en av de två huvudpersonerna, och Marianne då, den andra huvudpersonen, de sitter på någon italiensk liten piazza, så en generisk italiensk piazza, äter glass. Connell har då rest tågluffat Europa runt och han är en underklasskille från irländska landsbygden som då har fått stipendium och kan se världen och kan se de här konstverken och byggnaderna som man bara har läst om förut. Och så säger han till henne då att det här stipendiet har förändrat allting för honom. Att allt verkligt med utländska städer och konstverken och Berlinmuren. Och så säger han, det är pengarna. Pengarna är substansen som gör världen verklig. Det är så korrupt och sexigt. Och det är hysteriskt bra. Alltså just det där, det finns alltså hela klassanalysen snabbt sammanfattad. Och jag tror att det är också en sån stor del av ångesten som medelklassen och överklassen känner nu då, att hela det där, allting som gjorde världen verklig för dem, att resandet eller den sortens seende är taget ifrån dem. Böckerna finns ju kvar och allt det där, men det kanske inte riktigt finns på samma sätt längre.
Fotbollny. Radikal.
Portugal har ju ingen fotboll heller då, men jag har tittat på när de har pratat om fotboll. Jag såg ett klipp från portugisisk tv där en kille som heter Miguel Sousa Tavares satt och snackade en del om fotboll. Hans take var att han inte fattade hur spelarna kunde vara tveksamma till en ny start av ligan då, för att de tjänar så mycket pengar och deras klubbar är ute, och sen samtidigt så lever de ju väldigt skyddade liv i vardagen om jämfört med en massa andra yrkesgrupper då, som är väldigt mycket mer utsatta.
Som tar liksom mycket mer risker.
Precis.
Underförstått då. Mm.
Ja, om nu vården kan lira boll, varför kan inte fotbollsspelarna göra ungefär? Men det var inte det som var...
Om nu vården kan rädda liv, varför kan inte fotbollen också rädda liv?
Just det. Mm. Sa aldrig PSG innan de kommunicerade ut en nytt. Jag tror att man har gjort någon ny grej nu med att få in massa, jag vet inte, munskydd eller vad det nu var. Dessa världens vardagshjältar.
Mm.
Så långt.
Är det för att Kylian Mbappé har suttit hemma och sytt då? Och jobbat på sin symaskin?
Rörligt kommer. Det vore fint.
En fin bild. Han kan ju säkert sy i för sig. Det var ett
ord exempel. Ja, det är klart han kan.
Ja. Blockflöjt, blockflöjt till exempel. Och då kan man väl sy. Det var väl typ de som var bra på blockflöjt var väl också duktiga på syslöjd?
Ja, det tror jag. Det tror jag hängde ihop.
Ja. Fan, förlåt för att jag...
Så ta ett överlapp på det.
Våldtog ditt ämne här. Varsågod, fortsätt.
Det gjorde du rätt i. Nej, men det som var mer intressant som Tavares sa var att han lanserade en ny portugisisk presidentkandidat. Jag ska återkomma till det. Portugal, ju Europas sossemönsterelev de senaste åren. De har ju haft sina sosseregeringar med stöd från kommunisterna och vänstern i övrigt då, som då gjort ganska traditionella vänsterpolitiska åtgärder och höjt minimilönerna och pensionerna och byggt järnväg och samtidigt fått företagslivet och blomstra och sådär. Arbetslösheten ner och BNP upp och allting går bra för Portugal helt enkelt. Men de har då presidentval nästa år och Tavares lanserar då...
Är du sponsrad av Aftonbladets ledarsida, Simon?
Du skulle bara veta. Vi har inte haft vårt reklamsegment än, men den kommer då. Vi tackar Aftonbladet kultur.
Nej, okay, jag ska sluta jävlas nu.
Nej, jävlas mer. Han lanserar i alla fall Ana Gomes, för detta EU-parlamentariker då. Och varför är det spännande då, undrar man som lyssnar på en fotbollspodd. Jo, för att dels för att hon hotar...
Eller deltar igen.
Just det. Dels så hotar då Ana Gomes att splittra partiet, för hon är väldigt kontroversiell. Men också då för att hon inte håller på Benfica.
Aj.
Mycket aj.
Det är bra.
Det är inte bra. Hon har till och med varit en fiende till Benfica i så mått att hon i fjol då anklagade klubben då för att då i samband med den här Joao Felix-affären, han såldes till Atletico Madrid för väldigt mycket pengar, att de ägnade sig åt pengatvätt.
Men är det här lite som att typ tillhöra Svenska Arbetarpartiet och prata skit om Bruce Springsteen? Kan vi jämföra?
Jag tror att det är exakt samma sak.
Mm, mm. Eller bara kanske räcker upp att man säger typ att Born to Run kanske är lite övervärderad.
Ja.
Och så får man så 14 gråsossögon på sig och så bara, där är dörren.
Det är väl också en jävla sån här covid-effekt. Jag såg att Jörgen Lennartsson som nu börjat driva podcast under pandemin, han sa att jag då, alltså en följd av corona och av att han har fått sparken från Norge, jag som normalt bara alltid lyssnar på Bruce Springsteen har nu börjat lyssna på poddar också.
Ja, nej, ja. Utan titel, hur kan man säga om så, den typen av konstverk?
Väldigt mycket utan titel.
Ah, okej, okay, men då gissar jag att du har börjat lyssna på då är det väl Alex och Sigge då, är väl det första naturliga steget om man gillar Bruce Springsteen och ska börja lyssna på en podd.
Ja, det kanske kan vara det. Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte ens om det var specificerat. Jag vet inte vad mest Bruce Springsteen-kompatibla poddarna är för något.
Kanske Filip och Fredrik. Ja, jag menar att det är The Highway i alla fall. Det är någon av de stora. Du är inte nere på någon liksom...
Det är inte en varg söker sin podd.
Nej, det är det fan inte. Exakt.
Men ger det en månads karantän till. Om Tegnell skjuter upp allsvenskan en vecka eller två till så kanske Lennartsson kliver in.
Ja,
jag vet inte. Ana Gomes, hur som helst, hon då, alltså Benfica tog inte det där stillatigande såklart och protesterade och satte press på henne. Och hon satt i tv och så svarade hon, som jag på film ungefär, att
well, är det Joe Fix-storyn vi är på nu?
Vi är där fortfarande. Mm. Mm. De gillar inte det. När hon sa typ så här, men då stämmer idag så får vi se liksom. Och det här är ju inte Benfica särskilt vana vid då, att det funkar så. Det är så, varannan portugis ungefär håller på Benfica och väldigt, väldigt många makthavare är då öppet supportrar till klubben.
Just det.
Premiärminister.
Var femte parisare också ungefär, eftersom var femte parisare är portugis.
Just det, sant, sant. Mm. Premiärministern älskar dem och väldigt många då i rättsväsendet håller också på Benfica. Vi pratade ju här om veckan om han, båt.
Nej, i rättsväsendet, det lät så otroligt insinuant.
Vad citattecken runt?
Det var väldigt mycket så här, många i de portugisiska domstolarna håller vi också på. Benfica, punkt, punkt, punkt.
Well, sue me, säger jag då. Vi snackade alla veckan om Moritz Küpper, tyska journalisten, som pratade om hur problemen som uppstår när det handlar om just fotboll, för att väldigt många inom politiken och makthavarna också är supportrar då.
Aha, det är han också som sitter på klockan 14 presskonferensen med Tegnell och resar och ställer hårda frågor, va?
Ja.
Den tyske journalisten.
Ja, men det är tyskan. Tysken, helt enkelt.
Tysken. Bra.
Som tysken så träffande säger. Du minns Rui Pinto, alltså han bakom Football Leagues där, portugisen.
Som jag gör. Framförallt för hans oefterhärmliga snagg.
Ja, den är bra. Den är bra. Boybandsfrisyren. Han sitter nu i husarrest i Portugal och väntar på rättegång då. Och han har ju också då, han har beskrivit Benfica som en bläckfisk med inflytande över hela landets elit. Ana Gomes såklart har stöttat Pinto. Hon då efterlyser transparensen och fotbollen. Men han då, Rui Pinto, riskerar alltså fängelse, och domaren då som fick fallet på sitt bord heter Paulo Registo. Gissa vilken klubb som Paulo Registo håller på.
Herregud, det här var verkligen domstolarna och så vidare. Ja. De korrumperade Benfica domstolarna.
Du tror bara snackar.
Nej, det är jättebra. Nej, men jag gissar väl på att det inte var Porto.
Nej, det är väldigt mycket Benfica där också. Portugiska journalister har börjat gräva och så hittar de då ett gäng sådana inlägg på sociala medier som han har gjort på Registo. Han hyllat Benfica och ett också den han kallat Rui Pinto för en pirat.
Men då är frågan om det här liksom är ett så extremt politiskt, en sån extrem politisk indikator. Kan det vara så inför portugiska domstolar att man kan åberopa jäv då, om man ser att inte att någon har uttryckt sig illa kanske om den som är den åtalade, utan att någon bara uttryckt sympati med Benfica på sociala medier?
Jag tror det att du ser att de har någon sorts, att de äger en örn eller så, tror jag räcker. Som väldigt många domare gör i det portugiska rättsväsendet.
Verkligen. Men Rui Pinto, om vi ska vara lite på tal om att ha integritet. Han både älskade i alla fall Cristiano Ronaldo, det var hans stora idol. Och drog fram massor med komprometterande information om honom. Bland annat då var han ju en del av våldtäktsdokumentationen och så vidare.
Just det. Som Der Spiegel jobbade med.
Omutbar brukar man kalla sådana människor.
Den omutbara, den lite sämre uppföljaren till de omutbara. Nej, du kan garva hur mycket du vill, men det är absolut ingenting unikt då. Han, Registo, tydligare, alltså domaren då, har dömt och friat i fall som han har korruption i Benfica. Han har en kollega då, en Benfica-supporter också, som har fått till och med utmärkelser av Benfica, som då tog på sig att döma i ett fall där Porto var svarande. Och så.
Men gud.
Det är något som det pratas om i Portugal, att just det här med fotbollens makt och Benficas särställning som ett problem. Och då undrar man liksom, om Ana Gomes då skulle bli president, så kanske det händer någonting. Vi vet inte, det är inte säkert att hon vinner och det är inte ens säkert att hon ställer upp. Men i veckan så satt alltså då i alla fall Miguel Sousa Tavares i tv och tyckte att hon borde göra det. Tavares slutligen då är själv då författare, jurist och journalist. Han skriver i Abola, bland annat, fotbollstidningen. Han är son till en poet och en advokat. Bra kombo. Och så en liten detalj till då. Tavares är fanatisk Porto-supporter.
Där satt den.
Där satt den. Coronavirus spreads via
droplets. When the person cough or sneeze. Simon, du har noterat vad som har hänt på den brittiska ön, att det har stormat det senaste dygnet i alla fall kring den här, vad ska man säga, högerhanden brukar man ju kalla folk som Dominic Cummings. Det är väl det han är ungefär till Bojo.
Till Boris, just det, närmaste rådgivare.
Precis, hjärnan bakom Brexit, arkitekten verkligen bakom hela den väldigt lyckade kampanjen då att lämna EU. Mm. Och nu ska han ha brutit det här utgångsförbudet, var tre olika gånger eller? Någonting åt det hållet.
Han har kört till sitt gods, det är så här definierande för att vara en toppolitiker i England. Ja.
Jag tycker ändå att det här är, jag tycker att det här är lite gulligt.
Det är deras Bruce Springsteen kan man säga.
Ja, det kan man verkligen säga. Mm. Nej, men det är väldigt fint att se hur till slut de här bara jävligt kanske onödiga detaljerna får liksom folk att bärsärk och välta saker över ända. Det finns ganska mycket man kan anklaga både kanske Dominic Cummings och Boris Johnson för. Att de åker hälsa på sina, vad det nu är då, föräldrar eller älskarinnor eller må ju vara hänt. Men det är ju utan tvekan så att de här coronaförbrytarna är liksom de absolut största skurkarna våren 2020. Och det är det som på något sätt ger folk mest... Ja, men så det är kanske det som irriterar folk allra mest just nu. Inte makthavare som tvättar pengar eller inte erkänner sina barn eller korrumperar sig på ett eller annat sätt, utan om de bryter karantänen. Antagligen av känslan, eller på grund av känslan att jag trodde att vi var liksom in this together och inte ens när alla måste följa samma regler så kan etablissemanget hålla sig till det.
Just det, det är värre. Alltså att montera ner sjukvården och ha en katastrofal coronapolitik som gör att 10 000 pensionärer dör. Inga problem, men åk 45 mil i din bil under karantänen så jävla kommer jag ta dig.
Precis så. Jag antar att det är för att det är väldigt konkret. Det är väldigt lätt att avgöra vad som är rätt och fel här. Man kan också med väldigt gott samvete säga att I didn't vote for this. Mm. Vilket man kanske inte kan med en nedrustad sjukvård. Eller ett Brexit förresten. Eller för den delen. Skitsamma, vi har ju pratat lite om de här fotbollsförbrytarna på coronasidan då. Under våren, bland annat kanske mest Kyle Walker som anordnar någon form av sexfest med skorter och så vidare. Just före lockdown då och gick ut och bad om ursäkt för dålig kvinnosyn. För att ha bedragit sin flickvän och för att ha varit en dålig maskulin förebild.
Just det.
Nej, det gjorde han inte. Han bad om ursäkt för att han hade brutit karantänen och rekommendationerna såklart.
Den inverterade Paolo Roberto kan man säga.
Ja, men exakt. Precis så. Och jag tror kanske att vi har den här, alltså effekten av den svenska strategin som är lite lugnare då med lockdown och karantän och så vidare. Alltså det svenska undantaget under coronatider är ju, manifesterar sig verkligen här. Alltså att vi tycker att det sunkiga med Paolo Robertos agerande är att han har köpt en dit tvingad då enligt egen utsago kvinnas kropp. Medans om det här hade varit i Storbritannien så hade de förmodligen snarare gått på honom för att han hade brutit mot reglerna och inte träffa människor man inte känner eller ta risker helt enkelt. Är det fel på oss eller fel på dem? I don't know. Men jag konstaterar att det är fler och fler fotbollsspelare som på ett eller annat sätt bryter mot reglerna. Det var ju några i början precis där. Det var fler i Premier League. Mason Mount och Declan Rice var väl som spelade typ tennis ihop. Vilket ju också är...
De var ute i parken en sväng.
Var det så det var? Ja, men de var ju inte ens nära varandra. Egentligen. Nej. Det var ju inte så att de tog några riktiga risker vad det såg ut. Men det var mer att så där får man inte göra. Serge Aurier har brutit tre gånger mot reglerna. Alltså, ursäkta mig, Simon, men Tottenham har ju alltså börjat framstå som det världens liksom mesta badass-lag under corona. Är detta en medveten strategi? Du som kanske sitter inne på lite... För det är ju jävligt lätt att vara lite badass under coronatider. Du behöver inte göra så mycket. Liksom. Du bara gå ut på gatan eller träffa en polare så kommer folk bara, oh, herregud, vilken
man ser en linje i alla fall. Alltså, det är den som har ökat sina, eller stärkt sina aktier allra mest under hela pandemin är väl Danny Rose som då skickades bort från Tottenham. Han är den som hanterat pandemin absolut bäst och liksom skänkt massa pengar och vi pratade om det förut.
Just det.
Han får inte vara kvar i Tottenham. Vi har kvar Aurier som klipper sig lite lättvindigt istället.
Mm. Ja, men jag tycker precis. Men Ori har gått och klippt sig då. Gått och klippt sig. Han har väl, det verkar väl som att han har typ ringt hem sin frisör. Och jag tycker han förtjänar absolut kritik för att den jävligt fula frisyren, alltså ett liten sån blixt på sidan. Det är fan inte okej att raka in när man är över 20.
Det är ingen Louis Pinto-frisyr, rätt?
Nej, det är fan inte. Men jag kan känna att gå och klippa sig då, eller ja, bli hemmaklippt, att jogga ihop med en kompis och lägga upp det på Instagram som man hade gjort tidigare, och att träna ihop med lite för nära Moussa Sissako. Det här är hans tre då, regelbrott under corona, som han dessutom gick ut och bad om ursäkt för. Både han och Sissako gick ut och sa att förlåt, det här var inte meningen, var dumt gjort och så vidare. Det är ju några stepp ner från att sitta och röka vattenpipa och titta in i en mobiltelefon och säga att Laurent Blanc är en fitta, vilket ju var det han gjorde på tiden i PSG och inte behövde lämna klubben. Alltså, han fick ju be lite om ursäkt såklart, men det var ju inte så att de tyckte att han behövde sparkas riktigt för det. En ny ribba liksom, ny standard får man väl säga för vad som är dåligt fotbollsspelarbeteende. Och så i helgen då, eller igår var det väl, så kom ju det stora liksom gruppregelbrottet i Sevilla. Du kanske såg det, Ever Banega, Lucas Campos och två till som hade alltså hemmafest helt enkelt. Det var 37 grader varmt i Sevilla. De drog ihop ett kompisgäng, spelargäng med Wags då, komplett. Det var väl en av Wagsen som la upp det här på sociala medier också. Det var ju inte tanken att det skulle komma ut såklart. Men hon tänkte väl inte på det och la upp lite bilder på när de satt 10-12. Ja, de var fler än 10, för i Spanien får man ju inte ses då i grupper större än 10. De var 11 tror jag, eller möjligtvis 12 med den som tog bilderna. Och satt då nära varandra och drack fruktjuice och i bikini och hade det mysigt liksom. Och nu har de ju gått ut och bett om ursäkt alla fyra då. Det här var liksom förlåt för att vi utsätter hela det spanska folket för en större smittorisk och så vidare. Det är liksom tider där man inte kommer undan med så mycket, men också kan jag känna tider där för att bli betraktad som en bad boy, som ju ändå många fotbollsspelare kanske gillar lite grann, inte heller behöver göra så. Man behöver inte ta så stora liksom, jobbiga beslut, utan det räcker att gå ut lite grann och, inte vet jag, ha det gött med en polare, så är man paria sen.
Ja, alltså det är ju moralismens effekt. Alltså så här, för 4 månader sedan så hade ju, så här, vad var det du sa, gruppregelbrott hade varit någon sorts underkategori om pornografin eller så.
Ja, men alltså det som de brukar ägna sig åt när det inte är corona och man kan träffas lite över en inköpt tjej.
Ja, det annat. Alltså, och en sån här ovälkommen följd av att du, som du pratade om med Carl Walker, att de inte har liksom den här sexualmoraliska eller etiska analysen av hans brott, och han plockar in eskorter och så.
Den feministiska kallar vi det, Simon. Så sexualmoraliska lät lite väldigt mycket USA, rostbältet, lova att vara oskuld tills jag gifter mig.
Mm. Ja, eller svensk, eller vad man nu säger. Är ju att tänk alla dessa tabloider som inte fick sätta rubriken cockdown på Kyle Walker.
Do you know any cocktails? No. Do you want me to tell you one? Okej. Ja, nej. Det är jävligt många saker som vi går miste om här för att det låter lite allmänt paniktillstånd här. Jag känner ju också att det blir mer och mer tydligt vilka som är de nya liksom angivarna i samhället. Alltså det är jävligt tydligt, för det är de, en hel del opinionsbildare för övrigt, som bara, utan att någon har frågat, lägger upp bilder på svenska utserveringar. Det var kanske mer tidigare, men jag vet inte om du såg det, att det var mycket så här såg det ut på Medborgarplatsen idag. Man bara, men man får gå ut och dricka en öl. Det är så att säga inte, vi har inte de reglerna i Sverige. Man sitter väldigt tätt här och så vidare. Nej, men man vet ju, alltså, summa summarum så förstår man ju ungefär vilka som hade stått och slagit på lyset och skyfflat in kol i, och dragit på gasen i ugnarna efter andra världskriget. Det är ju typ i princip samma, det är ju lite den känslan just nu. Att man bara gör, att man hänger ut och misshandlar människor för att de bryter mot coronareglerna.
Det är jävligt intressant det där, så nu vet jag inte om det är på väg att göra den andra så här Slavoj Žižek-referensen under ett av samma avsnitt. Jag ber om ursäkt för det i så fall. Jag tror att det är han som...
Då, det är bra, för då börjar vi närma oss Stormes utveckling, som för övrigt har fått utstå en helt bizarr kritik den här veckan. Mer om det en annan gång.
Jaha. Jag ska ta in det sen. Men det som Žižek, jag tror att det var han som skrev om hur, alltså skillnaden på att leva under kommunismen och att leva under nazismen. Att under nazismen och var medborgare där, så visste du exakt vad du skulle förhålla dig till. Alltså, jag vet inte om det finns någon slags parallell till de här totalt nedstängda samhällena. Att du visste, gör så här så är det fel, gör så här så är det rätt då, enligt regimen. Men alltså under kommunismen så förvandlades alla, det var så här ett rent angivarsamhälle, för att det var en sorts flytande ideologi, att du kunde ange din granne som betedde sig antisocialistiskt eller antikommunistiskt, och ingen visste riktigt vad det var, alltså, som någon slags häxprocess bara.
Ja, just det. Det var mycket lättare att säga så här, min granne är jude, då var det liksom inget, eller homosexuell eller vad det var. Ja, just det.
Svart och vitt liksom, och tydlighet. Men lever i en kommuniststat så kan alla ange vem som helst, och det är mycket, mycket svårare att förhålla sig rent existentiellt till vad som är rätt och fel i samhället.
Ja, just det.
Angiveristaten är på väg tillbaka, jag tänker, till vår. Kanske för att vi har då, att det har varit mycket mer öppet och så.
Jag tror att det handlar om att folk älskar att ange varandra, och jag tror att det är även 2020 så bara finns det otroligt många europeer eller människor runt om på jorden som har den här angivargenen latent och som bara är så jävla nöjda att den får blomma ut nu, för det har de verkligen gjort på många håll. Och att framförallt då i det här fallet många fotbollsspelare har fått be om ursäkt för saker som fan inte är så himla allvarliga, om vi ska vara helt ärliga. En som kanske har gjort då lite allvarligare grejer är kanske då Salomon Kalou. Det är ju några veckor sedan han la upp en video där han gick runt och tog alla i hand och sjöng lite grann om corona. Det lät inte superdåligt, men den var ju kanske lite mer provocerande. Där kan jag känna, vad är poängen att gå ut och be om ursäkt för en sån sak? Han gjorde ju allt bara för att provocera och sen gå ut och säga, oj, det var inte meningen. Den är sämre.
Den är sämre. Besvikelse för Kalou om man har, jag ska inte säga sett upp till, men han har ju haft en god aktie som en god samhällsmedborgare tidigare.
Han har ju fått, han är väl fortfarande avstängd från Hertha Berlin efter detta.
Just det.
Det är om det, fotbollsförbrytarna, de nya så att säga. Det jag tycker att det är viktigt att komma ihåg, att det fanns saker fotbollsspelare gjorde som vi tyckte var dåligt för ett halvår sedan. Typ smyga bort 200 miljoner i skatt eller kanske hyra in en eskort och dela på. Men nu är det ju när de bryter så att säga den sociala distanseringen som de ska hängas ut på tvätt.
Så hade det hänt samma sak idag. Lionel Messi blir sänkt för att han har gömt undan 200 miljoner i skatt. Eller 2 miljarder i skatt, eller vad det kan vara. Så skulle reaktionen i, låt säga, Marca eller Paris bli, va? Vad i helvete har han varit och träffat sin revisor? Mitt under karantänen.
Och då skulle ju faktiskt Leo Messi kunna försvara sig med, ja, men min revisor är min pappa, det vet ni. Och vi ingår i samma hushåll. Dada.
Är han 70 plus, din pappa?
Det är absolut inte. Han är i våran ålder för fan, Simon. Har du inte sett hans pappa?
Vidrigt.
Vidrigt på alla sätt.
Jag tycker om att det finns något som heter våran ålder i alla fall. Du och jag, Johanna. Du och jag. Du, ska vi gå vidare med lite känslopjunk eller?
Åh, fyll mig med det.
Jag ska göra det. Det är lite veckans, eller veckornas då. Vi hoppade över inspelningen förra veckan. Det blev så på grund av orsak. Men jag gick in i den tänkta inspelningen och hade tittat på Valentina Giacinti, anfallare i italienska landslaget, som du faktiskt såg live mot Holland i VM förra sommaren.
Det är ett fruktansvärt bra minne du har, Simon.
Jag
fick upp minnas vilken stad det var, men det gör jag inte riktigt.
Du var ju uppe i norr någonstans, Chilichi, tror jag.
Valenciennes kanske.
Valenciennes kan absolut ha varit, det tror jag att det var till och med. Hon sköt då Italien till kvartsfinal i, eller till den matchen då i VM, och utsågs till matchens spelare då i den matchen mot Kina, tror jag. Och la upp en bild på Insta efteråt, och de dedikerade sin framgång till sina närmaste och särskilt åt en person, morfar Ricardo. Och det är något som hon brukar göra. Hon tillägnar alla mål hon gör och till honom. Hon är, har då vunnit skytteligan i Italien flera år i rad. Så att mycket mål och mycket dedikationer blir det.
Och hon mycket gör mål och mycket mys.
Mycket mål och mycket mys. Mm. Mycket mål och mycket morfar. Han var då typen som alltid följde henne då, från då att hon spelade i ungdomslagen hemma i Bergamo. Och sen vidare i karriären då, från Atalanta till Napoli, Brescia och landslaget. Han såg nog när hon debuterade i landslaget och han har sett henne då vinna de här skytteliga titlarna. I september 2018 då så debuterade hon i Milan, som då var den här klubben som morfar Riccardo älskade över allt annat. Men morfar då dog precis före matchen och fick inte se då att hon gjorde 4 mål för Milan i matchen. Mm. Och efter matchen så var då Vale ute på Instagram och skrev att, så här skrev hon, jag gjorde mitt bästa, för det var det som du alltid ville att jag skulle göra. Du ville att jag skulle kämpa som du har gjort. Nu vet jag inte vad det blir av allt. Jag vet inte hur söndagarna kommer att vara utan dig. Utan dina, du kunde gjort 4-5 mål idag. Utan ditt leende eller dina stolta ögon. Och nu, jag vet inte. Jag vet bara att du alltid kommer leva vidare inom mig. Att jag alltid kommer att göra mitt bästa för dig. Det var ju fint.
Il nonno. Nonno Riccardo.
Nonno Riccardo. Nonno Riccardo är borta, men nonna Valeria finns kvar. Och i veckan nu då som gick så var då Valentina gäst i italienska tv-showen Casa Sky Sport. Och programmen är ju lite speciella där nu såklart, att det mesta får ske på länk och så. Lite extra speciellt för familjen Giacinta just då, som är från Bergamo, epicentrat då för pandemin eller epidemin i Italien. De får inte träffa varandra, så att Casa Sky Sports avslutades med att de fick med då mormor på länk. Och alla som lyssnar kan ju inte italienska, men jag tror att ni fattar ändå när ni hör. För mormor då berättar hur stolt hon är över sin lilla flicka och att morfar också är det. Även om han är i himlen nu. Så här lät det.
Ciao Vale! Come te? Bene, me. L'empo che t'hai di più o voglio di abbracciarti? Quando vieni? Oh no. Poi ho voglia di vederti giocare in campo e segnare tanti gol. Perché anche il nonno, nonostante sia in paradiso, vuol vederti giocare. Perché lui è molto orgoglioso di te. E quando dico che te giochi, la Valentina la gioca in campo, anche in fotografia, sembra che sorrida. Ciao Vale, un abbraccio forte forte e spero di rivederti presto.
Te l'avevamo detto.
Inte ett öga torrt.
Nej, det är något med mormor ändå.
Det får man säga. Mm. Fint. Ska vi ändå ta och knyta ihop säcken och vandra härifrån med utgångspunkt i Tyskland, som ju är den enda fotbollen vi har att förhålla oss till just nu. Jag har ingen större, bättre, mer genomgripande motivering för dagens utmarsch än att den är tysk och den handlar om vad som sker under masken. Det här är Buntspecht med låten Unter den Masken. Vi ses nästa vecka.
Ciao!
Unter den Masken, där funkeln die Zähne und ich gehe tasten, weil ich mich für meine schäme. Und der Himmel, der ist blau,
so blau.
Und mein Kopf ist das auch
Weihrauch.
Hab ich letzte Nacht wieder mal zu tief eingetaucht.
Und wir liegen schon lang, sprich seit einer Stunde bei dir. Und ich seh dich bloß an, während du mich beinahe berührst. Denn du wickelst meine Haare wie die Welt in deinen Finger. Und Und all die Dinge, die waren, sind es deiner Meinung nach noch immer. Denn du bist verrückt genug, um dich in dieser Welt zu verlieben. Aber die Welt ist viel verrückter als du und fast wäre etwas von uns.